Paulus han säger i Romarbrevet 10:9 att den som i sitt hjärta tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda och med munnen bekänner att Jesus är Herre, han ska vara frälst. Halleluja, och det tror vi idag. Vi tror det idag. Vi tror att Jesus är uppstånden. Och det var vad jag vaknade med idag och smällde på tvn. Och så hörde jag, Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Och det var underbart att få höra det från tvn. Det var länge sedan. Prisat vare Guds namn. Varsågoda och sitt och var öppna inför Herrens ord. Och vi läser en av texterna om påskdagen ifrån Matteus 28 och vers 1. Det står det: efter sabbaten i gryningen den första veckodagen gick Maria från Magdala och den andra Maria för att besöka graven. Och se, då blev en stor jordbävning, ty en Herrens ängel steg ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Ängeln sa till kvinnorna: var inte förskräckta. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått så som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Och se, han går före er till Galileen. Där kommer ni att få se honom. Jag har nu sagt detta till er. Och de skyndade sig då bort från graven under fruktan och i stor glädje. Och sprang för att tala om det för hans lärjungar. Och se, Jesus kom emot dem och hälsade dem. Och de gick fram och fattade om hans fötter och tillbad honom. Och då sa Jesus till dem: var inte förskräckta. Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Och där kommer de att få se mig. Halleluja! Tack gode Gud för att detta är sant. Och vi prisar dig Herre. För har du uppstått från de döda, då är allting möjligt gode Gud. Du har allting möjligt här idag, gode Gud. För du har besegrat döden och dödsriket. Du har besegrat djävulen. Du har söndertrampat ormens huvud under dina fötter. Och vi prisar och lovar dig för din godhet och nåd. Välsignat vare ditt namn att du möter med våra hjärtan idag. Och varför inte Herre? Uppenbara dig mitt ibland oss som den uppståndne, den levande, den allsmäktige Guden. Prisat vår i ditt namn. Jesus, vi älskar dig och tackar dig att vi får fira ännu en påskdag i seger och glädje. Halleluja. Tack och lov. Ja, ni förstår när man håller på med möten och grejer och man liksom nästan åker från möte till möte. Då liksom, då laddar man hela tiden. Va? Så man har lite svårt att landa i verkligheten i vardagssöndagen höll jag på att säga. Men man laddar i den heliga ande och man liksom är i Guds atmosfär och man andas och lever Bibeln, prisat vare ditt namn. Halleluja. Ska du hjälpa mig, Maria, med mitt snöre? Ja, ni har sett mitt snöre förut, en del av er. Vi ska se vad du tar vägen. Ja, du går iväg med den änden först där. Ja.
2000.
Ja. 2000. Ja. Det där är ju, jag har ju sagt det förut, jag sa det till Holger, det här är hedningarnas tidsålder, så det är ett måttband på 20 meter och varje liten centimeter här, den är ett år. Ja, det måste stämma. Ett år. Och detta är ju en illustration. Vi ska inte ta den änden där, utan den här är för lång, förstår du. Det är många år här. Varje centimeter är ett år. Och det kan ju verka långt det här snöret. Måttbandet från Erikshjälpen, 50 kronor, 20 meter. Det är 2,50 meter. Men så är det i vilket fall. Och jag ska bara snabbt illustrera vad vi håller på med här. Och det är ju så att Maria, hon håller i år 2000 här borta. Och här har vi år 1900. Och jag vill bara tala om och illustrera än en gång hur långt tillbaka i tiden som vi läser om i skriften. Har vi nu år 1900, har vi väckelsen i Sverige på 1800-talet, alla samfund som bildades. Och här har vi 1700-talet, här borta har du Karl den 12:e och hans problem. Och här har du pietisterna och andra som dyker upp. Och här har du 1600-talets, när man predikade mer om potatis än om Jesus i Sverige. Och här har du 1500-talet, här har du Gustav Vasa i Sverige. Och här har du också Martin Luther 1517. Och här har du Gustav Vasa och du har, vad heter det, digerdöden vill jag på säga, men 1520, när de mördade en massa folk i Stockholm. Stockholms blodbad heter det ju. Det är bra. Och här har vi 1400-talet. Här hade vi en man som heter Jan Hus som var Tjeckiens reformator. Här har du 1300-talet. Här har du John Wycliffe och översättningen av Bibeln till England. Och förutom detta kan jag säga att från och med här började världsmissionen. Vi har inte hållit på med mission innan, men här i slutet på 1700-talet så hade vi en stor bibelöversättare som översatte till 26 olika språk i Indien. Och här bara exploderade av bibelsällskap över hela Europa, hela världen. Och för inte tala om 1900-talet och den heliga andes utgjutelse. Så att här har vi gått tillbaka i tiden. Kära någon, här någon gång var ju, här var ju digerdöden. Mängder med miljoner dog. Jag tror en sjättedel av Europas befolkning dog i pesten. Här har vi 1200-talet. Här var katolska kyrkan på sitt esse. Och påvarna, de levde mer som djävulen själv än Guds folk. Här har det 1100-talet. Här var de tvungna att sätta in något och förfölja den stora väckelserörelsen som kom genom Petrus Valdes. Och de gick ut två och två i hela Europa och predikade evangelium i tiotusental. Och så studsar vi tillbaka här. Kommer vi till år 1000. Kan Maria dra åt sig några hundra år här? Ja, du tar det. Så. Och så bara för att snabbt gå vidare så har vi ju 1100, här har du korstågen. De inträffade här när man skulle befria Jerusalem. Här har du vikingatid från 1000-talet här och fram till 800. Här borta har du Anskar, han kom till Sverige. Och evangeliet kom in, medan Sverige räknas ju som kristet ungefär härifrån. Med Olof Skötkonung hette han, va? Och de här. Och sen så har du Karl den store här. 700-talet, här borta så dykt upp en figur i Mellanöstern som vi kallar för Mohammed. Han startade islam och utrotade kristendomen i hela Nordafrika. Och så tar vi resten här med. Så, och så tar vi bort den där och sätter den i slutet där bara. Så, och varje centimeter här motsvarar ett år. Och där var Mohammed. Och här har vi den stora keltiska väckelsekristendomen. När man blev så besviken på när katolska kyrkan blev statsreligion 325. så tog det ju inte lång tid förrän man blev väldigt besviken och man var väldigt fjärran ifrån urkristendomens innerlighet och martyrkyrka. Så man började fly ut och här började man bygga kloster och man blev också medveten om missionen. Man åkte bland annat till England och Skottland och predikade och byggde kloster och den keltiska kristendomen har det här. Med dess vackra musik och på olika sätt. Och så härifrån och fram ungefär här borta så har du det som kallas för martyrkyrkan. Det var ju de här olika vågorna av förföljelse av de kristna i romarriket. Och det är också här som man placerar det som vi kallar för kyrkofäder och apologeter, sådana som är populära hos en del och så vidare. Och sen så har vi här, det här ska vara år 30, där är korset. Och sen så från mitten här av år 40 till cirka här. Här har du apostlagärningarna. 28 kapitel. Här utspelas evangelierna här borta. Och här skriver Paulus 13 brev. Och här har du hela den verklighet som vi är så bekanta med, som vi lever med varje dag. Vi läser om. Och detta är någonting unikt i världshistorien. Att vi har det i våra händer och kan läsa. Det är makalöst, men det är en väldigt liten tid i historien. Och den heliga ande blev utgjuten här någonstans. Kanske år 31. Och Paulus, han skriver sina brev. Det är nämligen honom jag vill prata om lite. Paulus och uppståndelsen, det tycker jag är mäktigt. Därför att denne Paulus, som kan hända att han är samtida med Jesus, född i samma årtionde och uppvuxen på gränsen till Turkiet, är det ju idag, i Tarsus. En stor hamnstad, en stor universitetsstad med väldigt mycket filosofier och han lärde sig mycket. Han säger själv att han är från en väldigt religiös familj. Jag är son till en farisé, eller son till fariser, säger han. Han var romersk medborgare. Någon gång har hans familj blivit belönad, judar som de var, med romersk medborgarskap. Och så han växer upp och han så småningom när han kanske är 12-13 år så förflyttas han till Jerusalem. Han flyttar till sin syster och där sätter han sig för utbildning vid Gamaliels fötter, den store lagläraren. Och där satt han sen och undervisades i 12 år. I 12 år satt han och lärde sig Gamla testamentets lagbok i de fem Moseböckerna. Det lärde han sig utan till. Han var farisé och fariséerna hade 613 olika bud som de skulle kunna, inte bara vad det var för någonting, utan de skulle också kunna utan till det som kallas för Mishna nu. Det är utläggningen om och förståelsen om vad lagen egentligen innebar. Och detta var han tränade i, det satt i hans ryggmärg, det satt i hela hans väsen. Men han kunde fortfarande inte bli rabbi, för det kunde bli först när du var 40 år gammal. Så när han var utbildad där i Jerusalem så började han att nitälska allt han kunde. Och han hade ju då kanske varit i närheten av de kristna. Han hade ett gediget, man får nog säga att han hade ett väldigt hat emot denna falske profet som man sa, Jesus. Och han gjorde allt han kunde för att få bort de kristna ifrån världen. Och det är därför som det är så märkligt när man läser om denne Paulus. Att han Vi kan bara snabbt bläddra här lite i apostlagärningarna och försöka ta det så det blir lite lättsammare. Apostlagärningarna 7 står det om när Stefanus blir stenad. Då står det att de la ner sina mantlar vid en ung mans fötter som hette Paulus. Eller Saulus står det nog i texten. Men Saul var ju hans hebreiska namn. Och Paulus, det var Sauls latinska namn. Det var inget som de kristna hittat på, utan det var hans latinska namn. Och Saul, det betyder den efterlängtade eller begärda människan. Men Paulus, det betyder den lille. Och ibland så behöver man bli liten för att bli stor. Och det blev denne Paulus. Och han fick ju lämna allt av sitt hat. Men i slutet på Apostlagärningarna 7 så står det då att vittnena lade sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. Det var 7:58. Och det var första gången som man läser om denne Paulus. Och sen så kommer man ju till kapitel 9. Där denne Saulus som fortfarande andades hot och modlust mot Herrens lärjungar gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han kunde finna några som hörde till den vägen, män eller kvinnor, så skulle han fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Så det var hans liv. Det var att han verkligen nitälskade för lagen. Det var i hela hans väsen. Hans ögon strålade av hat. Han sökte upp dem. Han gick till översteprästerna. Ge mig ett brev så jag kan färdas över gränserna och sticka till Damaskus och slita ut dem där ur hemmena och föra dem till fängelse. Och han säger själv på ett annat ställe i Galaterbrevet, tror jag det är, så säger han att och när man röstade för att döda de kristna så röstade jag för det. Och ändå så är det han som har skrivit dessa 13 brev i Bibeln. Och det första brevet han skriver, det skriver han efter första missionsresan. Och då är vi i Apostlagärningarna 14. Och vi är på ett år, kanske år 47-48 någonstans. Och då har han varit frälst kanske sedan år 31. Men då skriver han Galaterbrevet. Sen har du apostlamötet i Jerusalem kapitel 15. Och sen andra missionsresan, på den skriver han första och andra Thessalonikerbrevet. Och sen kommer du till tredje missionsresan. Och här skriver han första och andra Korinterbrevet och Romarbrevet. Och sen så har du hans fängslande, de sista kapitlen i Apostlagärningarna. Och där när han sitter fängslad i Rom så skriver han skriver Efesierbrevet, Filipperbrevet, Kolosserbrevet och brevet till Filemon. Och sen så släpps han lös, troligtvis för att hans fall inte har kommit upp för kejsaren. Har du suttit i 2 år så släpptes du fri sen. Men han, så småningom blir han ju fängslad igen. Men under de här åren som han var ute och tjänade, och han kom förmodligen ända till Spanien med evangeliet, så skrev han också första och andra Timoteusbrevet och brevet till Titus. Och vad är det han egentligen allting kretsar kring när det gäller Paulus? Ja, slår man upp apostlagärningarna, han står inför rätta. Först så står han inför rätta för stora rådet i Jerusalem. Och han menar själv på att allting handlar egentligen om uppståndelsen. Det var det som var radikalt med Paulus. Och han visste precis vad han skulle säga när han står inför Stora rådet. För han visste att i Stora rådet fanns det både fariser och och sadducéer. Ja, vi kommer dit. Men han visste ju vad det handlade om. Så han sa ju, det är på grund av de dödas uppståndelse som jag står här idag. Och då visste han att sadducéerna trodde inte på uppståndelse, men det gjorde fariséerna. Och så det blev ju liksom rabalder. Men när han står inför judarna så berättar han då om sin omvändelse. Och när judarna hör detta så blir de blir ju tokiga på han. I Apostlagärningarna 23 så säger när han har vittnat om vad han har varit med om, så säger de, eller då står det, det blev ett väldigt skrikande. Och några skriftlärda som hörde till fariséernas parti reste sig och protesterade, för de började försvara Paulus och så vidare. Och det blev en väldig strid och så vidare, och man bestämde sig för att mörda denne Paulus. Hans röst får ju inte höras på jorden. Men om vi bara slår Apostlagärningarna 9, där det står om hans omvändelse i 9:3. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, samma Damaskus som vi har idag, när han närmade sig det, så strålade plötsligt ett ljussken från himlen omkring honom. Här kommer han fullständigt uppäggad och bara full av mod. Och modlust ska döda dessa. Och så bara lyfter Herren, han bara lyfter på skinket lite som döljer liksom himlens härlighet. Och det bara glimtar till rakt in i Paulus liv. Och han bara, och bara faller av hästen. Han blir förblindad. Och soldaterna han har med sig, de hör rösten som talar till honom. Och de hör vad Paulus säger. Men de ser ingenting vad han ser. Och han blir förblindad. Och vem är du? Jag är Jesus, den som du förföljer. Och det här var ju en oerhörd makt i detta. En oerhörd kraft i detta. Bara Gud bara glimtar lite på himlen. Bara öppnar en aning. Så bara förblindas modlusten och allt bara försvinner. Och allting. Tänk när Gud rycker undan hela skynket från Herrens härlighet. När det verkligen bryter ut. När Jesus kommer tillbaka. När det bara brakar på. Halleluja. När Gud kommer i makt. Halleluja. Det är vad vi väntar på. Det är vad vi ser fram emot. Prisat för Herrens namn. Men han blir ju väldigt radikalt frälst. Och han har ju sen 3 år när han är själv i Arabien. Och liksom får möta sig själv och gå till rätta med sig själv. Och lägga all teologi till rätta innan han då... men... Så kommer han då i Apostlagärningarna 26 och så står han inför konung Agrippa. Och konung Agrippa, han var barnbarns barn till Herodes den store. Det var olika släkter som hade tagit över ledarskapet, kungaväldet i de här trakterna. Och där kommer kung Agrippa som lever ihop med sin syster Benice. Och Paulus, han... står inför dem, och då säger han i Apostlagärningarna 26:7, vi kan ta från vers 6, då står det: och nu står jag anklagad för att ha satt mitt hopp till det löfte som Gud gav våra fäder. Det är detta löfte som de 12 stammarna i vårt folk hoppas få se uppfyllt. Medan de ständigt tjänar Gud natt och dag. Och för det hoppets skull, kung Agrippa, anklagas jag av judarna. Och så kommer det. Varför anses det otroligt bland er att Gud uppväcker döda? Denne förföljare och mördare och fängslare. Nu står han och säger med brinnande blick säkert. Fängslad som man var i kedjor och allting. Varför tycker ni det är så omöjligt att Gud skulle uppväcka döda? Säger han som har förföljt alla som har trott detta. Du kan ju tänka dig kraften i det han har mött. När Gud bara öppnade himlen för ett ögonblick. Och inte underligt att han säger till kung Agrippa i vers 27. Tror du på profeterna, kung Agrippa? Jag vet att du tror. Prisat vare Herrens namn. Och sen så drar det ju iväg. Men gång på gång så läser vi om när Paulus lägger ut texten om hur han har mött Jesus i uppståndelsen. Och det är ju väldigt viktigt för honom, för i första Korinthierbrevet kapitel 15, det predikar vi inte så ofta, vi borde predika det. Men han talar om från vers 12, så säger Paulus, och detta har jag skrivit år 55, han har varit frälst kanske dryga 20 år. Om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat mot Gud att han uppväckte Kristus som han inte har uppväckt. Om det verkligen är så att döda inte uppstår. Ty om de döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått. Och känner man och smakar på den karamellen en stund och tänker lite på konsekvenserna. Om inte Jesus hade uppstått, då hade han framstått som en av världshistoriens största lögnare och bedragare. Men nu har Kristus uppstått, säger Paulus. Och som jag sa, om du i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda och med din mun bekänner Jesus som Herren, då ska du bli frälst. Bägge delarna behövs. Och så säger han, men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Och han säger i vers 24, 22, liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Alla ska göras levande och stå inför Guds domstol en dag. Men var och en i sin ordning, Kristus som förstlingen och sedan vid hans ankomst det som tillhör honom. Därefter kommer slutet då han överlämnar riket åt Gud Fadern sedan han har gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Till han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Och som den sista fienden berövas döden all makt. Jesus, vilka goda nyheter. Prisat vare Herrens namn. Och sen när allt har blivit allt underordnat under Kristus ska han överlämna hela paketet tillbaka till Herren. Så det är fantastiska saker som vi väntar på. Och det är underbart när man läser om Paulus. Och man förstår att det har varit mäktigt det han har varit med om. Och jag har studerat lite det där. Jag har ju i mina bokhyllor folk som har forskat kring detta med uppståndelsen och... Och de är liksom, en sak som de är överens om, de här forskarna, det är inte då att Jesus har uppstått, men det är att graven var tom. För det har man liksom hittat dokument om, både bland judarna och även ibland romarna, att graven var tom. Det finns en apologet, en Justinius martyren, han levde på 100-talet. Han skriver om en rundskrivelse som man skickade ut från Stora rådet. Att en viss Jesus, lyder det då, en viss Jesus, en galilé som predikade avfall från Gud, har vi låtit korsfästa. Under natten stal hans lärjungar hans kropp ur den grav han var lagd sedan han tagits ner från korset. De gjorde så för att föra människor till avfall från, med budskapet att han var uppväckt från de döda och uppfaren till himlen. Och kyrkofadern Tertullianus, som levde på 200-talet, han skriver också om de olika lögnerna som judarna konstruerade för att förklara att kroppen var borta. Och det finns en en polemisk skriftserie som heter Toledot, som började skrivas på 700-talet av judarna. Och den, i dem står det också skrivet om att judarna själva undersökte graven och fann att den var tom. Och Eusebius, den andra kyrkohistorien efter Lukas, han skriver att hela Palestina var fyllt av rykten vid den här tiden. Att graven var tom och att lärjungarna hade stulit kroppen. En annan intressant sak är att det berättas om att detta var så anmärkningsvärt som hände. Och det var ju Pilatus som var ståthållare mellan år 26 och 36 där i området. Och han skriver en rapport till kejsar Tiberius just om detta. Och i den rapporten står det att i graven har man inte funnit något annat än den avlidnes linnebindlar. Så att graven var tom, det liksom är någonting som man med ganska stor säkerhet kan lita på. Men sen då, vi har ju inte Jesu kropp att visa upp. Var han uppstånden från de döda? Och då talar man ofta om skriftbeviset, att i Bibeln är det förutsagt på många ställen om uppståndelsen, och inte minst då att Jesus själv, när han berättar för lärjungarna vad som ska hända, och han berättar att Jesus säger att precis som Jona var 3 dagar och 3 nätter i den stora fiskens buk, så ska också människosonen vara i 3 dagar och 3 nätter i jordens sköte. Och det står i Markus 12, Matteus 16 står det också om att från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket av de äldste och överste prästerna och de skriftlärde, att han skulle bli dödad men att han skulle uppstå på 3:e dagen igen. Och det finns flera ställen i Nya testamentet om detta. Ett annat starkt bevis, det säger man att det är. Men om det nu var så att man ville konstruera falska intyg om att Jesus hade uppstått, då hade man inte låtit kvinnorna vara de som vittnade om Jesus. Därför att i judarnas skrifter så finns det noggranna kommentarer på att en kvinna, hennes vittnesbörd, det gällde inte inför rätten. Då hade man ju tagit apostlarna i första hand som skulle ha mött den uppståndne Jesus. Men istället så har du Maria från Magdala som tror att hon möter trädgårdsmästaren och undrar vad hon är alldeles för gråten, varför har hon tagit kroppen, vad är den, var har ni lagt den? Men då får hon tilltalet rakt in i sitt hjärta. För Jesus, han känner oss. Och han säger, Maria. Han ger henne ett personligt tilltal rakt in i hjärtat. Och hon hör och känner igen rösten. Rabbi, säger hon. Rabboni. Och så får hon möta Jesus. Och vad han säger, Paulus, om detta. Han säger ju att i första Korinthierbrevet 15:3-4 och framåt, och att han blir begraven och att han har uppstått på tredje dagen i skrifterna, och att han visade sig för Kefas. Det står inte om det i evangelierna att Jesus visade sig för Kefas, men Paulus har vid det här laget år 55 när han skriver detta, så han mött lärjungarna. Han har hört deras personliga berättelse om mötet med den uppståndne. Och det är det starkaste och viktigaste i ditt liv. Att du har ett eget personligt möte med den uppståndne. Jag vet inte hur ditt möte gick till med Jesus. Mitt var en natt när jag var ofrälst och jag ropade till Gud. Jag var full och jag låg hela natten och ropade efter hjälp. Jag visste inget om teologi, men folk hade berättat för mig. Du får be till Jesus. Pröva, pröva, pröva. Och jag gjorde det. Och jag ropade den natten. Och jag vaknade mitt i natten av att ett ljus bara drabbade mig. Och födde mig på nytt och förlät min synd. Och jag föll ner vid den där sängen och bara började prata med den här ljusstrålen, den här kraften som förvandlade mig rakt upp och ner. Jag visste väl inget vad som stod i Bibeln, men folk hade sagt till mig, du prövar namnet Jesus. Tibor, den gamla knarklangaren, han hade blivit frälst på häktet och han vittnade för mig och sa, du måste pröva själv. Och det måste vi pröva själv. Du måste söka kraften. Bibeln säger att det är uppståndelsekraften. Samma kraft som uppväckte Jesus från de döda. Den är tillgänglig för dig och mig. Den är tillgänglig och den är gratis. Men du måste anstränga dig. Du måste kasta dig på Gud. Det gjorde vi på Torpahemmet 5 gånger om dagen. Vi hade inga psykologer, men vi hade bön och möte 5 gånger om dagen. Och där föll de ner bröderna. Den ene mer trasig än den andra. Den skakade kanske i allt möjligt av psykproblem och alltihopa. Men Guds kraft kom in i dem. Och gav dem frid. Och gav dem nåd. Och reste upp människor. Vi kunde inte tvivla när jag satt där med Mårten som hade gått på morfin i 40 år. Och han satt och så sa han på midsommarafton, här sitter vi. Så han, och dricker hallonsaft. Det fattar ni väl att det måste vara något, sa han. Men det var någonting. När den gamla islänningen som var 55-60 år söndersupen satte sig vid pianot. Och hans gamla fingrar började räta ut sig. Och så plötsligt så var han tillbaka och spelade som när han var 15 år. Och detta är ju vad vi kallar erfarenhetsbeviset. Och har du det i ditt liv, då kan ingen ta det ifrån dig. Du kan stå upp inför bödlarna. Du kan stå upp inför makterna som vill betvinga dig. Som vill plåga dig. Som vill få dig att förneka Jesus. Men hur skulle jag kunna förneka detta? Det är ju ett med hela min varelse. Det är ju ett med mitt liv. Pris att vara Herrens namn. Och det var inte bara Kefas. Utan sen var det de 12 som fick möta Jesus. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång. Och vilket de flesta ännu lever, säger Paulus. Stick ut och fråga dem då. Därefter visade han sig för Jakob. Och sedan för alla apostlarna. Och allra sist visade han sig för mig, säger Paulus. För jag var den ringaste Jag har bytt namn, jag heter den lille nu. Jag heter Paulus. Och jag är som att likna vid ett ofullgånget foster. För jag har förföljt Guds församling. Så detta är en förvandlande kraft som finns för oss allihopa. Det är tillgängligt. Och när man läser om de olika, vad den här uppståndelsen betydde i lärjungarnas liv. Kom ihåg att de satt ju inlåsta, livrädda. Visste inte vart de skulle ta vägen. Men när de möter honom så förvandlas ju allting. De tror ju inte ens det är sant. Och Thomas, han säger att jag aldrig tror på det. Förrän jag får sticka handen i hålen i hans händer eller så. Men sen han möter Jesus, då ger han sitt liv för evangeliet. Då kan ingen ta ifrån honom det. Och han slutar ju som missionär och martyr. Och startade det som man kallas för Thomaskyrkan i Indien. Som finns kvar än idag. Och den ena aposteln efter den andra blev plötsligt redo att gå ut i världen och ge sina liv. Petrus och Paulus, de var både i Spanien, Turkiet och Grekland. Andreas, han missionerade i Ryssland och blev martyr där. Jakob missionerade både Spanien och Portugal. Johannes, han blev pastor i Efesus. Filippus hamnade i Frygien i Turkiet, han blev martyr. Bartolomeus hamnade troligtvis i Indien som martyr. Thomas, Indien martyr. Matteus, Etiopien och Egypten martyr. Simon Siloten, Nordafrika och senare till England som martyr. Vilken förvandlande kraft! Och den är tillgänglig. Och den är gratis. Den är inte långt borta heller. Den är kanske bara några minuters innerlig längtan och bön inför levande allsmäktig Gud. Och uppståndelsen är verklig. Jag menar, Jesus uppstånden, då gör allting möjligt, fattar du? Det är ju därför att han uppstod, det bevisade sig att han var den han sa att han var. Han var Guds son. Och det är därför som hela kan bli sjuka, kan bli helade och deprimerade kan få nytt liv och frihet i sina liv. Och folk över hela jorden har ju detta erfarenhetsbevis med sig och haft i alla dessa tusentals år. Och gör man om varje litet år här. Nej, jag ska inte använda. Men om varje centimeter här ett år, gör du om det här till 365 dagar. Och alltså förstorar upp, då blir den här 7,3 kilometer lång. Och gör du om det till att den också gäller 24 timmar varje dygn. Då blir den 14,2 mil. Och varje liten timme, varje liten dag har du och jag möjlighet att möta Jesus. Och man undrar, varför tar jag inte mer tid till det här då? Vi kan ju ta mycket mer tid. Kan ju ta mycket mer tid då. Och som jag sa i morse, hörde jag de där orden eller förmiddagen där, att Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Och det är inte varje dag man hör det på tv alltså. Men det är sant. Och det är mer än sant. Det är själva centrum i hela universum. Det är att Jesus Kristus var och är Guds son. Och han har besegrat döden. Han har söndertrampat ormens huvud. Han är uppstånden. Halleluja! Och den kraften är tillgänglig för dig och mig. Och den är inte långt borta. Den är nära. Jag har sett det. Jag såg det så mycket på LP-stiftelsen. Det var så uppenbart att se dessa bröder bli förvandlade. Och Det var underbart, men det är lika mäktigt i allas liv när Gud förvandlar och kommer med frid och kraft och härlighet och gör detta mirakel. När jag kom hem till min morsa, och hon var ju alkoholist och försupen och alltihopa, och jag hade inte sagt något, men jag var frälst. Jag hade Jesus i hjärtat, och den första tiden brukade jag springa till spegeln och så tittade jag så här. Jo, han bor där inne. För det lyste i mina ögon. Och så kom jag hem till mamma och så sa hon: vad är det med dig, sa hon? Är du förälskad, sa hon? Ja, det är jag nog, sa jag. Och så berättade jag om att jag mött Jesus. Och så sa hon att ja, då fick hon också nytt hopp. Och kan hända vi fick före henne till himlen. Vi var ju med henne de sista dagarna. Och mina bröder som jag också kämpat för, två av dem har avlidit. Men jag tror ändå att vi fick föra dem till himlen. Vi fick ge dem evangeliet gång på gång på gång på gång. Och jag har tre bröder kvar som ska bli frälsta. Min pappa blev frälst när han var 80 år. De sista 6 åren så gick han ut med korset från Philadelphia Huskvarna varje vecka. Och stod på torget på Esplanaden och bara stod där för Jesus. Han var ingen stor man på något sätt, men han var enveten, och han hade bestämt sig för något, så gjorde han det. Och han stod där själv på julafton, han stod där på nyårsafton, han stod där år efter år och bara vittnade om Jesus. Sen tog han dödsattesten till sin yngste son, och så gick han ner på bryggan i Huskvarna där alla alkoholisterna satt, och så visade han dem dödsattesten. Så här ska ni inte dö. Ni måste lämna det här livet. För han dog i en överdos. Men Jesus, halleluja, det finns hopp. Prisat vare Herrens namn. Prisat vare Herrens namn. Halleluja. Jag tycker det är så mäktigt detta med uppståndelsen. Och det är inte obetydligt. Du måste liksom möta den här sanningen och titta den i rakt i ögonen alltså. Det finns kristna som påstår att det spelar ingen roll om Jesus har uppstått eller inte. Men enligt skriften så är det nyckeln till livet. Det är nyckeln till livet. Och det är gratis. Det är nästan för bra för att vara sant. Varför gav du med den? Ja, min historia finns. Ja. Nej, men det finns några bilder i den här boken om min pappa. Här sitter han med 5 av sina söner så länge vi 5 levde. Fast han då var ju frälst. Och jag har väl kort på där när han går med korset. Och det är en av mina yngre bröder som går med honom. Staffan, vi var hos han förra veckan. Han går där. Han var mer än 80 år, hade långt hår. Långt ner på ryggen. Det hoppas jag får behålla mitt hår med. Men så är det i vilket fall. Vi har alla vår historia och alla våra erfarenheter av Jesus. Alla skulle kunna vittna. Men vi behöver alla uppmuntra varandra också att dela med oss av kunskapen om Jesus. Någon gång ska jag ta det där snöret och så ska jag berätta om Bibeln genom historien. Och vad det har betytt för världsmissionen. Och översättningar och annat. Jag vet inte, Leif är bra på det. Kan vi göra tillsammans. Men just det att evangeliet, vittnesbördet, denna unika bok, dessa berättelser, dessa utsagor från olika människor som är skrivna under sådan kort tid har en sådan otrolig kraft och påverkan på världshistorien. I och med detta så inleddes det som, tror jag då, jag är ingen expert på eskatologi, men jag tror att det inleddes det som man säger då, hedningarnas tidsålder, som är på, håller på att avslutas. Det håller ju på att avslutas. Jag menar, ungdomar som växer upp, som har vuxit upp med mobiltelefoner och internet, de vet ju ingenting om hur verkligheten har betett sig förut. På 1500-talet fanns det 500 000 människor i världen. När jag gick i skolan på 60-talet var det 3 miljarder. Nu är det närmare mellan 7 och 8 miljarder. Bara på 50-60 år. Det ser du väl. Allting pekar mot en peak. Allting pekar mot en fullbordan. Gud tar in en skörd. Och genom denna media som bara sprutar evangelium. Precis över alla gränser. Det finns inget stopp. Och snart så säger Herren att nu är det färdigt. Nu är festsalen full. Jesus, jag fattar inte detta, men det är starka tider alltså. Det är märkliga tider. Tänk att vi lever nu, och jag tror att vi kommer att få se nästa fas i Guds frälsningshistoria. Och det är när Jesus kommer tillbaka. Men vi tar och ber någon minut här. Halleluja. Himmelske Fader, vi tackar dig och prisar dig för evangelium. Herre, du har burit våra synder upp på korsets trä. Du har tagit straffet för det. Och vi har egentligen ingen pejling på vad det innebar för gudomen att sända Jesus, sonen, ner att födas in i mänskligheten. Och bära straffet för våra synder. Herre, vad betydde det när du var i Getsemane? Och du sa, Herre, varför har du övergivit mig? Vad innebar det, Jesus? Vad var det egentligen som hände när du sa att du bestämde bara att, men inte så som jag vill, men så som du vill. Vilken lydnad. Herre, vi prisar dig. Vi tackar dig för detta. Och Herre, du svarade inte Pilatus när han började att pressa dig. Utan du gick hela vägen till korset. Och du dog våran död. Men du uppstod på tredje dag. Prisat vare ditt namn. Det är vårt hopp. Och vi sträcker oss mot dig idag i Jesu namn. Möt mig i våra hjärtan, Jesus. Förnya i våra hjärtan din närvaro, Herre. Låt uppståndelsekraften vara verksam just nu. Rör vid oss, Herre. Rör vid våra kroppar. Rör vid vår själ och ande, Herre. Låt evigheten bara lysa starkare än någonsin i vår inre värld, gode Gud. Och hjälp oss att överlåta oss än mer i dessa yttersta dagar, Herre. Att vi bara överlåter oss och bestämmer oss. Det är det viktigaste jag har nu. Det är att bevara mitt hjärta. Att bevara ljuset jag har i mitt hjärta. Att ingenting får ta det. Utan det är min skatt. Min skatt. Det dyrbaraste som finns. Vi prisar dig och lovar dig, Jesu namn. Halleluja. Och vi vill bara också säga till dig att eftersom Jesus har uppstått så är allting möjligt. Allting är möjligt. Jag tror det. Jag tror allt är möjligt. Och är det så att du vill ha förbön för någonting, vad det än är, var förnyelse, ny kraft, helande, frälsning, vad helst det är, så är allting möjligt för Jesus har uppstått. Så vi öppnar bönaltaret för det. Och medan vi sjunger här, är det så att du vill på något sätt ha hjälp i förbön, så kom gärna fram här så ber vi för dig. I Jesu namn. Amen.